En av de stora pionjärerna inom kvinnlig bergsbestigning, den tjeckiskfödda botanisten Vera Komarkova, har avlidit 63 år gammal i Schweiz. 1978 var hon en av deltagarna i amerikanska kvinnors Himalaya-expedition, känd även för försäljningen av T-tröjan med trycket "En kvinnas plats är på toppen". Det var hon som planterade de nepalesiska och amerikanska flaggorna på toppen av Annapurna. 2 dagar senare dödsstörtade 2 kvinnor i teamet. Själv var hon den mest gåtfulla av de kvinnliga alpinisterna. Hon tog aldrig av sina skuggade glasögon. Och terapeutiska sittningar för att reda ut konflikter inom klättringsteamet kallade hon skräp.
Alltså en fördel med 50-årsåldern är just att det finns en ofrivillig stabilitet. Och med ofrivillig menar jag att man är stelare, men man är också stelare på ett positivt sätt. För alla de människor som till exempel jag, som i viss mån har varit ganska fladdrig genom livet, så tycker jag liksom att den här stabiliteten är unikt häftig och väldigt trivsam.
Det här är Stefan Agaton.
Och då kommer det här ofrivilliga stabiliteten in i bilden som är en gåva. Alltså då, man får ju väldigt mycket bra uträttat av de här jobbiga, löjliga, pubertala problemen man hade ända upp i 40-årsåldern. De är ju faktiskt borta. Alltså man tänker och fungerar bättre på många sätt, tycker jag.
Man är ju för fysiskt trött för att orka med några större utsvävningar. Alltså man orkar inte med några större psykbryt som är självförvållade i den här åldern.
Ja, fast det jag menar då, å andra sidan, att man inte är ute efter det heller. Och att det tillhör olika delar av ens liv, det där. Och att nej, du har ju rätt i den meningen. Men det jag tycker då, det är att det talas bara om sånt, att man orkar inte. Det handlar inte om det egentligen, att man inte orkar. Det handlar om att det är andra dimensioner. Man är liksom en förnyad, fantastisk varelse, förnyad i sin existens vid 50, både man och kvinna.
Och, det är inte flummigt.
Nej, det är inte flummigt. För att om man bara lever, liksom, man har kvar en väldigt mycket gammalt bagage. Liksom, men man har också massa nytt och man har en massa nya insikter som gör att man ständigt kan liksom då projicera det här mot ett nytt mål. Och där tror jag liksom att en förlust är kanske att det går inte att leva som jag gjorde när jag var 30. Liksom. Men å andra sidan så är det ju faktiskt, om man tänker efter, inte det man vill. Utan det finns andra saker som man liksom kan projicera på. Och är det så att man bara vill tillbaks dit, då tror jag man har ett problem som man behöver lösa.
Men nu för tiden när jag blir trött så tänker jag, aha, nu börjar det. I och för sig har jag hållit på så här sedan jag var i 30-årsåldern, för jag tänkte att jag skulle förbereda mig på något vis för det hela, men det kan jag tala om att det är en dålig strategi. Så att allting, man har fått ett nytt sätt att tolka sig själv och sin kropp på.
Yvonne Hirdman.
Jag kommer ihåg en gång i världen när man fortfarande fick mens. Det var ju jättebra. Då kunde man liksom alltid, när man kände sig ledsen och deprimerad eller lite sjuk eller lite ont i huvudet eller var allmänt förbannad. Det gick alltid liksom att på något vis relatera till den här menstruationscykeln. Även om man inte menade att biologin spelar någon som helst roll, så gjorde man ju det. Va? Eller varför man plötsligt var sömnlös. Ja, det var ju det här. Va? Så det var ju den kontexten man hade då. Och nu är det här, ja. Nu börjar det. Mm. Jag kan också inte komma på mig själv med att sitta i en tunnelbanevagn och så plötsligt tänka, men gud, jag är äldst här. Jag är äldst av alla i det här rummet, eller i den här tunnelbanevagnen. Jag tänker på Doris Lessing när hon skriver i sin självbiografi att hon känner sig liksom en fånge i en kropp som inte är hennes. Och det kan jag känna nästan så där klaustrofobiskt, liksom, att vara innesluten och innestängd i en form som man inte längre känner igen som sin egen.
Ansiktet, halsen, hur den hänger, när det är börjar bli lite knäckt över, hur det börjar hänga neråt, tyngdlagen här. Man ser bilder och jämför före och då och liksom... Det är väl den nojan jag har. Så jag gör ansiktsgymnastik varje kväll som jag lärt mig med min finska väninna. Som kan det här jättebra.
Ja, visa.
Och jag gör det även på bussen så folk kan bli lite rädda. Jag får förstå den här.
Maggan Hammar.
Upp och ner, ja.
Upp och ner med hakan.
Ja. Och då kan jag... Känner du det här?
Ja. Käkmusklerna.
Ja. Och så...
den galna grimasen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så man tränar upp den här muskulaturen.
Ja, men man kan se det där. Liksom. Man kan se att folk är gamla och man kan se att de är slitna. Men man, på vissa kan man faktiskt se att dagarna är räknade. Alltså, jag vet inte om det är min fotografiska syn att ja, man är så jäkla van med att titta djupt, fort.
Micke Berg.
Men man ser det, att det ligger där och lurar bakom skinnet. Liksom. Man, de får den där enormt karga... Det ser väl sjuka ut helt enkelt. Ja, det är ganska otäckt när man ser dem, att de är så nära. När man, jag menar, man har ju sett ganska många nu så, och sen har de 14 dagar senare de varit borta. Det där, det finns liksom, vissa ser trött och slut ut, men det är en helt annan sak. Men i vissa lyser faktiskt döden i ansiktet.
Börjar dina kompisar att dö?
Ja, jag har några stycken som har åkt. Och då var det lungcancer eller... Ja, ofta är det för att de har rökt och gör sig. Rökning är ju döden alltså.
Tror du att du ser att åldrandet komma på ett annat sätt för att du är så van att titta så mycket?
Det är lite intressant. Förr, alltså... det där är jävligt roligt. Förr så brukade jag tänka när jag var på krogen, då kom det så här snygga killar i 30-årsåldern. Liksom. Så var man 50 själv. Så brukade jag tänka, ja, era jävlar, vänta bara... Om 20 år eller om 10 år ser det ut som fettlurkar. För man kan ju liksom se på typen vad de kommer att dra åt för håll, va? Ingenting märks ju egentligen på kroppen för man börjar komma till 50. Det är då man börjar få betala priset.
Det var en redaktör för Vogue. Hon var i 70-årsåldern.
Det här är Gertrud Sandqvist.
Och hennes tips om hur man skulle bete sig för att alltid förbli, om inte riktigt lika fräsch, så i alla fall ganska fräsch, de var så... skrattretande, hemska, så jag liksom tänkte att god gud, stackars människa. Så att hon skulle alltså ligga med ansiktet i iskallt vatten i ett par timmar innan hon skulle gå ut på fest för att hålla ihop liksom, vad det nu var för någonting med rynkor och sånt. Och man bara ser framför sig denna förmjukande handling att denna stiliga kvinna i 70-årsåldern sitter med snorkel i ett handfat i 2 timmar för att liksom bli lite fräschare i ansiktet. Det tycker jag är förnedrande och hemskt och förmjukande.
En av New Yorks mest firade värdinnor, den klädgalna Nan Kempner, har avlidit 74 år gammal av lungemfysem till följd av rökning. Hon var tvungen att andas med hjälp av en syrgasbehållare. Hon köpte kläder av många ledande haute couture-skapare men gynnade framför allt Yves Saint Laurent. Hon var ägare till tusentals av hans kreationer och missade endast en av hans 63 sista visningar. Hon var smal som en sellerisjälk och möjligen den första som genomgick plastikkirurgi. Sitt eget utseende beskrev hon som konstgjort avspänt och hon insisterade på att begravas naken. Jag är säker på att det kommer att finnas ett varuhus dit jag ska.
Jag tänker hela tiden så här att man, det är lika bra om man tränar på att vara ensam, för till slut så kommer man bli så jävla ensam så att man inte anar det själv. Och då måste man stå ut utan att behöva ringa ett psykakut en 5:30 varenda dag, som Kerstin Thorvall måste göra när hon inte kunde springa ut längre. Man måste lära sig det, tänker jag, och vara ensam.
Det är ju en utmaning, absolut. Och det är väl därför det här programmet blir till, antar jag. För att det finns liksom en veritabel utmaning i det, verkligen. Att det är svårt om man inte tar... Har man inte tagit tjuren vid hornen tidigare så måste man definitivt göra det nu, liksom. För tomheten är ju tydlig att den kommer. Tomheten säger ju någonting. Och det återigen, om man ska vara konstruktiv här, så är ju det ingenting dåligt. Alltså överhuvudtaget så är det fel att egentligen börja i änden liksom existentiell ångest och kris när man är 50. Det är ju total bullshit. Det är skitmässigt och helt fel egentligen. Egentligen ska man ju bara tänka förutsättningslöst. Jaha, vad har vi här då? Ja, vi har några 50-åringar på planeten jorden. Vad festligt. Då går vi in och tittar vad de har för förutsättningar. De är helt nya och fräscha i sin modul. Ett liv i Sverige på jorden. Liksom, och är 50. Jag menar, de kan ju fan lika gärna vara i sina allra bästa år. Om man vänder på kakan. Liksom. Och alla ska vi ju bli 50. Vad fan ska du vara förknippat med ångest för? Jag revolterar mot ångesten. Jag tycker det är fullständigt idiotiskt. Att det ska finnas med ångest i bilden egentligen. Ångest är bara ett kreativt uttryck för någonting. Tomheten är det också. Men däremot tar man inte tomheten på allvar. Och det är där jag säger att samhället inte erbjuder någonting. Och det är därför vi lurar oss själva och luras av samhället.
Man ligger i en saltvattenfylld tank och ska flyta och man är helt viktlös i den. Och jag har alltid föreställt mig det som helt fantastiskt. Och sen lär jag mig då och så släckte jag lampan. Och först tyckte jag att det var väldigt, väldigt härligt. Och så började jag tänka på hur länge man faktiskt var ensam i livmodern. De sista månaderna, då är man ju faktiskt ganska färdig. De sista 2-3 månaderna. Då ligger man ju alldeles själv där. Länge. Sen tyckte jag att luften började bli lite dålig just. Och då tänkte jag ska sätta igång den där fläkten. Så jag satte mig upp och satte igång fläkten. Men då hade man ändå legat med huvudet ner i det där saltvattnet. Så att då rann det ner saltvatten i ögonen på mig. Och det är så där fruktansvärt salt. Så att bara jag har jätteont i ögonen. Och poängen är att man ska ligga där och lite grann glömma sin kropp. Och sen när jag inte kunde glömma det längre så gick jag upp till duschen och duschade mig i ögonen. Och sen försökte jag göra om alltihop igen. Men då hade jag lyckats få det där tankvattnet i munnen när jag la mig igen och höll på där. Och det smakade något så fruktansvärt illa. Så då försökte jag spotta lite grann och sen började jag ligga och tänka på hur många som hade legat och spottat i den där tanken. Så jag tröttnade faktiskt. Jag kom liksom aldrig tillbaka till livmoderskänslan.
Inte så sällan tänker jag att den kropp jag har inte kommer att bli så gammal, helt enkelt.
Johan Jönsson.
För att den har varit, ja men du vet, att den har varit sjuk och utarbetad och såna här saker. Det är ju en sorts skräck också, att man inte ska bli så gammal.
Men finns det något förutbestämt i det? Eller är det något som du kan motverka? Eller bara, kan du bara se det komma?
Nej, men man tänker sig att man, om man äter rätt och rör sig och motionerar så lever man längre. Det har vi ju fått lära oss. Och så är det väl.
Vi har också fått lära oss att män kan supa på sig intressanta ansikten men att kvinnor inte kan det.
Nej, det är verkligen sant. Det är helt ojämlikt på den punkten. Å andra sidan, titta på Margit Duras ansikte. Det kanske inte var vackert när hon var gammal, men det var ju intressant. Det var inte traditionellt vackert. Men det var ju mäktigt ansikte.
Men där skriver hon också att hon redan som ung kunde se liksom vad alkoholen skulle göra med det.
Det tror jag är...
Och begäret.
Ja, men det tror jag är efterhandskonstruktioner. I hennes fall. Det är litteratur.
Vi har kommit fram till att folk är fulast vid 50. Både män, såväl män som kvinnor. Och sen vänder det. Och sen händer någonting som gör att folk växer in i sig själv och blir vackra på nytt. Alltså, kan du hålla med om det?
Jag håller med om det. Alltså, det är någonting som man säger så här, runt 50, så vad som händer då, det är ju att den människa man egentligen är, den inre människan, håller på att forma ens andlighetsdrag. Medan innan dess så är det ju den yttre skönheten eller brist på skönhet som formar den inre personligheten eller karaktären är inte tillräckligt utvecklad ännu för att riktigt kunna forma ansiktet. Åt bägge hållen, det kan ju också bli att man att bitterhet och arrogans och vad det nu än är för någonting eller bara dumhet syns väldigt tydligt mer och mer. Så det är tyvärr inte bara så att människor blir vackrare och vackrare, men vilka de själva är kommer fram på ett annat sätt i ett ansikte när man passerat 50.
Ibland så kan jag också titta mig i spegeln och tycker jag är snyggare än någonsin. Mm. Men fast jag tänker, men det är kanske ingen annan som tycker det. Men det har ingen som helst betydelse längre.
Ett, det har ingen betydelse. Två, helt säkert är det så.
Den engelska journalisten och författaren Sandy Fox har avlidit 75 år gammal. Som baby hittades hon i Grand Union kanal och senare undgick hon med nöd och näppe att dö för en seriemördares hand. I 30 år var hon stamgäst på Coach and Horses och French Pub i Soho, inmundigande ofattbara mängder whisky. Hon bar kläder som var höjden av mode på 1970-talet. De passade fortfarande eftersom hon åt så lite och därför hade behållit sin figur. På huvudet bar hon en pälshatt som såg ut som en katt. Allt som oftast skrek Sandy Fuchs här att hon hatade någon. Och inte sällan skrek någon tillbaka. Samma sak. Men en gång hördes hon säga, jag är rädd. Det var när whiskyn inte hjälpte mot hennes tandvärk. Hon kom att tänka på sin dotter som hade dött som liten. Och sin egen hemska barndom. 1974 befann hon sig i USA. Där hon fick lift med Paul Knowles. En känd seriemördare som dödat minst 18 personer. Men det visste inte Sandy Fuchs. Som tyckte att han såg ut som en blandning av Robert Redford och Ryan O'Neill. Och trodde att han hette Daryl Golden. Men efter en vecka slapp hon undan honom. Varför han inte tog livet av henne också begrep hon aldrig. Och inte polisen heller. I boken Killing Time berättade hon om händelsen. Boken skulle jämt bli en film som hon skulle tjäna massor med pengar på, men det blev aldrig av.
Jag skulle säga så här, måste jag lära mig att ha tråkigt?
Det tycker jag absolut. Det är skitviktigt och det är alldeles för lite tristess i det här samhället. Framför mer tristess. Tristessen är ju skitviktig. Det är ju tristessen hos ett barn i leken hos barnet som gör att den kreativa färdigheten föds. Liksom.
Ja, det har jag alltid sagt om mina barn också. Att de måste lära er att ha tråkigt, ja, har jag sagt till dem. Däremot så har jag haft mycket svårare att ha tråkigt än vad de har.
Däremot har jag upptäckt att jag gärna vill, sån där gammal grej, att jag längtar hem. Att det är skönast att vara hemma. Och när jag går hemifrån så tänker jag det bästa med det är att jag snart får komma hem och så till min fåtölj. Ja, ja. Uff, det är ju så sorgligt. Ingen vidare äventyrslusta kvar. Så.
Det här är Gunilla Andersson.
Det kanske kommer.
Ja, eller jo, det är klart att man... Nej, det lät ju för tråkigt.
Men varför ska man vara det?
Nej, varför ska man? Ja. Nej, det är också bäst i min trädgård. Just nu kickar jag mest igång på att jag håller på att bygga ett växthus. Småfåglar, det här för ett par år sedan. Jag har aldrig tittat på en fågel. Plötsligt så fågelboken satt den här röda prick. Åh, det är en ny fågel här. Ja. Det är också helt fascinerande.
Ja, ja. Så är det konstigt.
Men det är för att du har flyttat ut på landet
i
också.
I och för sig.
Ja. Hur föreställer ni er att bli gamla?
Jag tror det är därför jag har fortfarande långt hår. För att jag ser fram emot att det ska bli långt och grått. Så jag vill vara en sån tant som är alldeles för långt hår och som är grått.
Det här är Helene Granqvist.
Och så, fast jag vill nog vara lite snyggare än vad jag är nu. Jag ska vara smalare ska jag vara när jag blir gammal. Och så ska jag vara snäll. Och så ska jag vara frid i sinnet. Vara sådär tålmodig som jag tycker om när gamla är. Och så mycket sex och mycket passion också. Jag vill att när jag dör så bara, åh vad jag har haft ett bra liv. Alltså, så ska jag vilja ha det. Jag vill ha ett liv som var otroligt billigt. Så att inte vara fast i det där att behöva liksom hela tiden producera och reproducera. Alltså, utan... Och sen har jag haft en fantasi med några väninnor att vi ska ha tillräckligt god ekonomi så vi kan hyra en bra sjuksköterska och så ska vi bo i kollektiv och ha roligt när vi är gamla.
Den har jag också haft.
Eller hur? Ja. Och så köper man lite vårdpersonal och så. Varför gör inte gamla det
bra sin lägenhet?
Visst är det bra?
Ja.
Hur tänker du dig själv som gammal man?
Ja, alltså jag är rädd för... Att jag inte ska kunna försörja mig. Det är jag rädd för. Mina fantasier är helt enkelt att jag som pensionär att kunna ha en sommarstuga att vara i. Det är min dröm om pensionärslivet. Det är det.
Men finns det andra människor där?
Ja, min fru är där i fantasin.
Finns det en gräns också i ålder där man inte längre kan påverka sin situation? Alltså det inträffar någonstans vid 40 eller någonting att man sitter fast och sen sitter man där. Och att man kan inte påverka sin situation alls.
Ja, i någon mån. Men jag tror det är mera så att det är fantasierna som bleknar bort. För fast kanske man har varit hela tiden. Men man har fortfarande haft fantasin om... Att komma därifrån eller om transcendens i någon mening kvar. Men när man börjar komma upp åt 40 så kanske man inser att... ja, jag tror helt enkelt att de här fantasierna bleknar bort. Jag tror det är mer det än att livet självt har fastnat. Jag tror kanske att det har varit mer fast än vad man tror hela tiden.
Jag gick skrivarkurs, va? Och där var ett äldre par. Och de var så himla gulliga, för de gick skrivarkurs. Ena dagen så gick de och målade akvareller, andra dagen och så. Och vi satt ju där och pratade och frågade om varann. Och så tänkte man, de var så här 70 år så, han var nästan 80. Och så tänker man, de träffades nog där på 30-talet typ. Och var nog på någon dans eller så. Och jag började bli nyfiken. Hur träffades ni? Och det ser för 2 år sedan på internet. Och de hade jättemycket sex. Hon var så glad för honom och hon berättade också att de hade tagit nakenbilder på varandra. Och jag såg aldrig de bilderna, men jag blev så himla glad. Så jag tänkte, herregud, för de hade jävla inga perfekta kroppar. Mm. Så jag tänkte, så himla fint, så vill jag också vara. Jag tänkte träffa någon på internet när du är nästan 80 och ta nakenbilder på varandra. Det är ja, men det är så fint. Alltså, måtte människorna aldrig sluta knulla liksom, eller hur? Det är väl underbart. Mm.
Sexualiteten måste ju ha en annan funktion bortom familjebyggandet och fertiliteten.
Absolut.
Och en mer genomsyrande, allomfattande upplevelse på något sätt. Som också inte är sådär penetreringsheteronormativt sexuellt inriktat. Man går ut, när man var yngre så gick man ut på en klubb och tänkte man så här, ja, nu hittar man väl en man att gå hem med. Men sexualiteten kan ju vara... större än så.
Absolut, absolut.
You're listening to the Playboy Advisor show on Playboy Radio, Sirius XM 99. I'm Chip Rowe, the Playboy Advisor. We're talking to Erika Jong, author of Fear of Flying and also an accomplished poet.
Erika Jong ger råd om sex i huvudet.
You know, I've just written a short story for an anthology I'm doing, and the anthology is tentatively going to be called Best Sex I Ever Had. I don't know if it finally will be, but I wrote a little story about a couple who are very turned on by each other but make a decision never to go to bed. To keep the fantasy.
Sure.
To keep the mystery, not to give it away.
But isn't that most married people in the country?
Yeah, but they did have sex at one time.
Yeah, that's true. Oh, these people they're never going to be
they're
together.
They're never going to because they make the decision that the fantasy is richer.
So it's like a sci-fi, science fiction, or it's, you're going way out there.
Not really, but I think sometimes the fantasy is more potent than the reality.
Well, that's very true.
And it's also true that, you know, even sex therapists... often their technique is to forbid couples to have sex. We have to go back. I think we have to go back to the mystery of sex now.
Den här parentesen med romantisk kärlek är ju helt förbi. Det är ju bara några kulturarbetare som omhuldar den fortfarande. 19-åringar och någon humanist. Liksom. Det gäller ju inte längre. Det är ju helt klart.
Hur menar du då?
Att ekonomin inte skulle ha någon inverkan på ens partner förhållande eller chansen att få en partner helt enkelt. Där spelar ju ekonomin stor roll. Statusen naturligtvis, klassen, sådana saker.
Och är medelåldern liksom förknippat med medelklassen?
Vilken fråga. Som om det bara var klassbetingat. Att det är bara vissa klasser som går in i medelåldern. Och
som tänker på det hela tiden.
Aldrig i livet. Alltså jag tycker ju liksom att när jag kör lastbil och träffar kollegor så alla tänker ju egentligen. Alltså jag skulle vilja säga en svidande klösning på samhället som inte låter liksom de djupa insiktsfulla tankarna om döden hos en massa, och då menar jag döden i livet, alltså inte fånigt döden så här, och döden utan just mognadstankar som finns hos varenda människa liksom, allt ifrån kollegor på posten till andra.
Posten finns väl inte längre?
Posten finns kvar, men vi ska inte gå in på i vilken omfattning och hur. Men den är i högsta grad levande.
Föreställer du dig själv som gammal?
Förhoppningsvis är jag lite snällare än vad jag är nu. Och troligtvis är jag ännu mer excentrisk än vad jag är nu. Men jag hoppas att jag får lov att vara nära mig själv och nära dem jag tycker om. Det hoppas jag upp till så länge jag nu lever.
Det är den enda grejen liksom som man måste utveckla allt mer, va? Det är att man måste bli någon slags vis människa. Alltså, man måste bli generösare. Det är vad hela grejen handlar om. Var så jävla generös som möjligt och låt all idioti passera och så försök ändå vara, säga de rätta sakerna rätt stund liksom. Jag menar, för ju längre man lever så desto mer logiskt tycker jag att olika saker är, va? Man, det att man accepterar att man inte tar strid om allting, att man blir generösare. Det hänger ju också ihop med att man orkar inte kriga om allting, va? Tänk om man skulle vara en jävla stridspitt hela vägen. Hur skulle det se ut?
Mm.
Då ska man ju på liksom att skälla på allt och alla nonstop.
Det är lättare att skälla som man och få lite cred. Gamla kvinnor eller kvinnor i medelåldern som skäller, de får en massa skit faktiskt. För de får hela tiden höra att de är så här klimakteriehäxor eller någonting sånt.
Ja, men världen är full av idioter. Det ska man ha klart för sig. Jag menar, det finns så jävla mycket korkade män. Alltså jag skulle påstå att 70% är fan helt efterblivna. Det kommer inte där. Det är bara att kolla på bloggar alltså. Hur de kan hålla på liksom. Om en kvinna har sagt någonting. De kör direkt in på hennes kön liksom. Att hon är en jävla surfitta. Fan, det är inte klokt. Jag står inte ut med sånt.
Ja, men den här till exempel, det handlar ju om två tanter. Där den ena säger, det är som jag befinner mig mitt emellan två verkligheter. Antingen håller jag på att mogna eller så är jag på väg att bli psykotisk igen. Så svarar den andra, ja, ovissheten är värst. Men om du passar på att göra knipövningar under tiden så blir ändå väntan till något meningsfullt. Tack, det ska jag prova, säger den första.
Men jag har överhuvudtaget, jag har blivit lite speedad idag. Jag har inte riktigt kunnat komma ner.
Jag känner att jag blir lite speedad. Jag blir lite stressad av dig. Jag tänker bort dig snart igen. Faktiskt. För att det känns som att jag känner mig så här otroligt. Jag sitter och tittar på en sån här japansk lön, den här röda här. Det är fint med tallar. Och så tänkte jag att jag har en sån här gammal dröm. Hur man ska föreställa sin ålderdom. I och med att jag har såna här drömmar om ensamhet som är väldigt starka. Så hade jag en idé att jag skulle vara sån här gammal västerländsk kvinna i en liten, liten stad vid japanska kusten någonstans. Mm. Och alla skulle säga, där är den där västerländska kvinnan som har varit här så fruktansvärt länge. Det är en jätteensam ålderdom.
Vad är det som säger att det ska vara så? Ingenting säger att det ska behöva vara så. Att det inte finns några karar. Därför att de är upptagna. Därför att de är så jävla socialt beroende. Så att de absolut har betryggat ihop sig med det. Jag kan lova att bakom nästa hörn så finns det ändå både rätt snygga och vitala och ganska intressanta små killar som springer omkring och väntar på att just du ska komma runt hörnet.
Ja, det tycker jag vi kan sluta hela den här programserien med.
Den brittiska biologen Dame Miriam Rothschild har avlidit 96 år gammal. Miriam Rothschilds stora intresse var flugor, vars accelerationsteknik hon kartlade. Samma kraft som hos en månraket. Sin livsuppgift föddes hon in i genom sin far som hade skapat den största privata samlingen insekter och fåglar i England. Inklusive 12 utklädda flugor från Mexiko, bland annat ett brudpar. Under kriget kartlade hon skogsduvornas roll i överföringen av TBC till boskap och höll på att gripa som tysk spion när hon var ute i markerna på research. Besökare på hennes bondgård i Northamptonshire imponerades av trädgårdens hav av ogräs och vilda blommor. Där hon själv flöt fram som ett skepp för fulla segel i sina purpurfärgade och havsgröna långa klänningar.